efter havet måttlig dålig sikt i regn. Och kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak, Kattegat, Bälten och sydvästra Östersjön. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Skagerrak, Kattegat och Vänern, väst eller sydväst 5-10 meter per sekund. På Kattegat tidvis växlande. Och i eftermiddag något ökande. I natt syd och ökande till 10 till kuling 15 och det blåsigast i väster. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 3-7. I natt vridande till syd eller sydväst och ökande till 10 till kuling 15. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller växlande 1-5. I kväll väst eller nordväst och något ökande och i natt syd eller sydväst. Mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd 5-10. I eftermiddag något avtagande och i kväll väst eller sydväst. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 6-11. I kväll avtagande och i natt 2-7 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången.
God morgon. I Myanmar säger militärjuntan nu på morgonen att över 1000 personer har omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och att över 2300 har skadats. Vår korrespondent har pratat med en lärare i staden Mandalay.
Titt från Mandalay övernattade med sin familj på gatan i natt. De vågade inte återvända till sitt hus som fick sprickor i jordbävningen. Den 58-åriga läraren berättar på telefon för Ekot att många Mandalay-bor tillbringade natten utomhus. Gårdagens jordbävning var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. I Mandalay och kringliggande städer är förödelsen stor med rasade bostadshus, kloster, moskéer och sjukhus. Jordskalvet kändes även i grannländer som Kina och Thailand. I Bangkok har räddningsarbetare jobbat hela natten med att försöka rädda människor från det höghusbygge som rasade till följd av skalvet. Minst 8 personer har dött där och många saknas fortfarande. Axel Kronholm, Bangkok.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på kritiken från USAs vicepresident J.D. Vance som besökte Grönland igår. Vance sa i ett tal att Danmark inte har gjort tillräckligt för att skydda Grönland.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Att USAs vicepresident skulle komma med skarp kritik av det danska försvaret av Grönland hade man nog mer eller mindre räknat med från den danska regeringens sida. J.D. Vance återkommer i sitt tal på den amerikanska militärbasen på Grönland gång på gång till att danskarna inte tagit sitt ansvar och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks statsminister Mette Frederiksen skriver att vicepresidentens beskrivning inte är rättvisande och utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger till Danmarks Radio att han förvisso tar kritiken på allvar men att amerikanerna själva inte heller gjort de försvarsinvesteringar som behövs i Arktis. Men även om kritiken var hård var Vance något mindre konfrontativ i sin ton än president Trump brukar vara, som gång på gång sagt att USA bör ta över Grönland. Vance poängterade i sitt tal att USA respekterar grönländernas rätt till självbestämmande, men hoppas att de kommer inse att USA är en bättre partner än Danmark. David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
Sverige nu. Två män i 30-årsåldern har anhållits efter att två lägenheter i Arlöv utanför Malmö beskjutits igår kväll, det skriver polisen på sin hemsida. Ingen person ska ha skadats fysiskt. De två anhållna greps i en bil och misstänks för försök till grov misshandel och grovt vapenbrott. Sverige är kritiskt till EU-kommissionens förslag att ge bilindustrin mer tid för att anpassa sig till förbudet mot nya bensin- och dieselbilar. Det här säger EU-minister Jessica Rosenkrantz i Ekots lördagsintervju.
Alltså, vi är ju kritiska till detta och det har vi också framfört. Vi tycker ju att vi ska stå fast vid målet om att fasa ut nya bilar med förbränningsmotor till 2035. Vi vet också att företag som Volvo och andra som har ställt om i god tid så att säga och gjort sin läxa skulle påverkas negativt av att man ruckar på den här typen av regelverk.
En del av EU:s klimatpaket som beslutades under förra mandatperioden innebär alltså ett förbud att sälja nya bensin- och dieselbilar från 2035. Men redan i år skulle biltillverkarna ha minskat bilarnas koldioxidutsläpp med en viss procent för att undvika stora böter. Nu i mars föreslog kommissionen att låta biltillverkarna få längre tid på sig att uppfylla det här delmålet. Något som alltså Sverige är kritisk till, bland annat eftersom en av våra största privata arbetsgivare redan har anpassat sig till de nya reglerna.
Vi vet också att företag som Volvo och andra som har ställt om i god tid så att säga och gjort sin läxa skulle påverkas negativt av att man ruckar på den här typen av regelverk.
EU-ministern moderaten Jessica Rosencrantz, reporter Katarina von Arndt och Ekots lördagsintervju finns i appen SR Play och sänds i P1 klockan 5:01 idag. Vädret idag blir det först halvklart till mulet men sen minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar. Temperatur från mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr men kallare i fjällen. 7:05 i Ekostudion, Angela Wiese-Edelar.
Lördag 29 mars och det här är P1 Morgon som inleder helgen. Den närmaste timmen om vidden av den kraftiga jordbävningen i Sydostasien, dödssiffran skrevs nyligen upp. Mer metaller behövs för grön omställning men i Östersund väntar demonstration idag mot gruvplanerna där. Terroranklagelse mot fängslad svensk journalist i Turkiet och dessutom den amerikanska vicepresidentens Grönlandsbesök.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland.
Jag drar Danmark för slutsatser av J.D. Vans uttalanden, en del av det vi ska fördjupa oss i. Mikael Kulle heter jag, god morgon och varmt välkomna. Och först då, Sydostasien, omfattningen av den kraftiga jordbävningen igår. Bilder inifrån Myanmar visar nu raserade hus, människor som försöker ta skydd och dödssiffran i det konflikthärjade landet där skalvet hade sitt epicentrum skrevs nu på morgonen upp till över 1000, men fler befaras döda. Och räddningsarbetet det pågår både i Myanmar och i Thailand, där vår korrespondent Axel Kronholm nu finns med oss från Bangkok. Hallå där Axel.
God morgon.
God morgon. Om vi börjar med det värst drabbade Myanmar då, hur mycket har du fått veta om situationen där?
Ja, alltså det är svårt att få en samlad bild fortfarande, men det är ju en enorm förödelse. Vi har sett videor och bilder från städer i det drabbade området som jag har besökt. Jag känner inte igen de här städerna. Det är, på varje gata så är det hus som är raserade eller omkullvälta. Och räddningsarbetet går ju väldigt långsamt. Man har ju inte alls samma kapacitet som till exempel här i Bangkok. Sjukvården i Myanmar är ju också väldigt hårt belastad redan av år av inbördeskrig. Så jag tror vi kan utgå från tyvärr att den här dödssiffran kommer att skrivas upp fler gånger.
Kommer rapporter också om strömavbrott, förstörda ledningar som påverkar kommunikationerna. Men vad har du kunnat få för röster om några inifrån Myanmar?
Det är väldigt svårt att nå fram. Det är många teleoperatörer som ligger nere fortfarande. Men jag har fått kontakt med en kvinna som heter Titit som är en 58-årig lärare som bor i Mandalay. Och hon sa så här över telefon. Ja, hon säger att hon aldrig har upplevt någon jordbävning som är så här kraftig. Myanmar är ju jordbävningsdrabbat, men hon har upplevt tidigare skalv men aldrig som har varit i närheten av det här. Hon berättar också att hon och hennes familj liksom många i Mandalay har sovit ute nu under natten. För man vågar inte gå inomhus igen. Även om huset står kvar så litar man inte på att det kommer göra det när man vaknar.
Axel Kronholm, vår korrespondent i Bangkok. Du är vid det där höghuset i staden som kollapsade igår till följd av skalvet. Du ska få berätta mer om räddningsarbetet alldeles strax. Men vi har också en röst med oss från just Myanmar, John McGown. Han jobbar som programchef i Myanmar för biståndsorganisationen Plan och är just nu i storstaden Yangon. Mr. McGown, welcome to Swedish Radio.
Thank you.
Jag ska fråga om vad han kan säga om läget. We have recent reports this morning of the death toll revised up to over 1,000 at least. How would you describe the current situation in Myanmar?
Yeah, thank you. We're still trying to find out more information. We don't have much new information in terms of the number of fatalities or injuries, but we expect that, you know, to be updated as teams and rescue teams are able to identify, the actual impact of the disaster on the ground. So we have we've seen a number of different numbers in terms of those who have been physically affected, either, you know, fatalities or injuries. But I think the latest count coming from the government was just over around 700 fatalities. But, we will see as the teams on the ground are able to gather more information.
Ja, det är svårt att få information i det här läget, säger han. Det kommer sannolikt hända en hel del när räddningsgrupper kommer ut och kan få en bättre bild av omfattningen. Men han pratar om siffror som hela tiden kommer över skadade och döda. Han nämner siffran 700 här. Sedan dess har den alltså också sagts ligga över 1,000 av styrande militärjuntan i Myanmar. Och Plan, organisationen har personal på plats i flera av de hårt drabbade områdena. Jag ska fråga om det nu. Your organization have staff on the ground in some of the affected areas, as I know. What reports, if any, of damages are you receiving from them?
Well, our teams are still they're on their way to access the most affected areas, so we haven't gotten any direct news. We understand that because of the road conditions, travel up north to the Mandalay and the affected areas is quite difficult. There's even a good amount of traffic on some of the side roads because one of the bridges on the main expressway between Yangon and Mandalay has collapsed. So there's some difficulties in reaching the area, but they are on their way, and we're coordinating with other stakeholders as we go along. But we'll know more, in the next few hours, but I don't have much to report yet. We'll see.
Ja, John McGown beskriver här hur hans organisation försöker nå fram, ta sig ut i Myanmar till de områden som är drabbade. Men han beskriver hur vägar har gjort det svårt att komma fram. Det är svårframkomliga vägar, broar som kollapsat. Man försöker samordna sig mellan hjälporganisationerna för att försöka nå ut. Och han tror att det kommer kunna ske inom de närmsta timmarna under dagen idag. De största behoven i det här läget då, utifrån vad han gör för bedömningar. As far as the humanitarian work ahead at this moment, as far as you can tell us, what do you believe are the most urgent needs at this time?
Well, I think the teams who are already there, probably the first responders who are from Mandalay, they're continuing with the search and rescue operations, which are critical in the next hours. I'm sure there will be an immediate need for increased medical assistance and medicine for those who have been injured during this. And we also want to ensure that those who have been affected have access to safe drinking water and food, and they have adequate shelter. We understand that through some contacts, and we've also seen on some social media posts that many people traumatized by the event from yesterday have been reluctant to stay indoors. So there's still, as of last night, a lot of people sleeping outside of their homes in the outdoors, not really, trying to see if there will be other tremors or other aftershocks, and probably also a bit afraid of the integrity of their homes after such a large earthquake.
Ja, John McCown beskriver här rädslan bland människor som han hör om, rädslan för nya efterskalv som gör att många väljer att stanna utomhus. Man vågar inte gå tillbaka till sina hem. Behovet här av att hitta någonstans att ta skydd, att samlas på, men också om de kritiska sök- och räddningsinsatser som pågår efter jordskalvet i Myanmar. Han pratar om behovet att få fram medicinskt stöd och också vatten, dricksvatten och mat. The military leadership of Myanmar yesterday opened up for international support after this massive earthquake, which is an unusual move. The country is known to be very isolated. So I wonder, does this affect the possibilities to reach out at this moment with humanitarian aid?
Well, I think the declaration reflects the gravity and the seriousness of the impact of the earthquake. Hopefully it will allow access to the areas that have had the most impact. I think in times like this, we all have to pull together and be good humanitarians and try to save lives and help people who've been affected by this disaster.
John McCown, thank you so much for joining us this morning, giving us more details of the situation in Myanmar. Ja, det jag frågade här på slutet, det var då militärjuntan som öppnat för internationell hjälp. Han säger att det visar på behoven här, hur stora de är, och att det kommer bli mycket viktigt att försöka komma fram och att organisationen nu ändå har andra möjligheter tack vare detta. Åter till Bangkok då, vår korrespondent Axel Kronholm som står vid det där höghuset som kollapsade igår efter jordbävningen. Man kunde se videobilder på just den saken. Och vi har kanske inte det klippet just nu, men Axel Kronholm, du får väl istället ge oss bilder från där du står och titta på detta hus.
Ja, alltså det är svårt att ta in det. Det är en gigantisk hög här med betongblock och armeringsjärn som man nu sakta men säkert försöker skära sig igenom. Det gnisslar och knakar när de här maskinerna jobbar här och försöker hacka sig in i det här. Men det är förstås väldigt farligt. Man vill ju inte att det ska rasa mera. Och det är ju 30 våningar som är staplade på varandra här. Så att det är en enorm tyngd, och hela kvarteret är täckt i ett grått fint damm som virvlar upp och nu också även täcker mig, ska jag säga.
Så sammanfattningsvis, vad kan man säga om hur hårt drabbat Thailand är?
Ja, men relativt hårt drabbat ändå. Det här är ju väldigt ovanligt för Thailand. Förstås jämfört med Myanmar så är det ju inte alls samma förödelse. Här är det ju byggarbetare som är hårdast drabbat. Del framförallt här, men också på andra ställen i staden där byggställningar och byggkranar har rasat och orsakat ett par dödsfall.
Berättar vår korrespondent Axel Kronholm på plats alltså i Bangkok i detta nu, räddningsarbetet som fortsätter även där. Och så hörde vi John McCown som är programchef i Myanmar för biståndsorganisationen Plan om denna jordbävning och dess konsekvenser. Behovet av olika kritiska jordartsmetaller ökar i världen, inte minst till batteritillverkning och grön omställning. Och EUs linje det är att Europa nu måste bli mer självförsörjande och att nya gruvor behövs. Men frågan den är känslig. Idag så väntas en demonstration i Östersund mot planerna på gruvbrytning i Oviken nära Storsjön. En av arrangörerna till demonstrationen, Annika Boman, med oss nu. God morgon.
God morgon.
Ja, varför ska ni gå ut och demonstrera?
Vi är ju oroliga för att det ska meddelas tillstånd att starta brytning här i Storsjöbygden. För det man vill bryta i, det är en bergart som kallas för alunskiffer. Och just den bergarten är särreglerad i minerallagen, och det beror på att det idag inte finns, eller det är en väldigt komplex mineral, och det finns idag ingen säker teknik att utvinna metaller ur den här bergarten. Och då ska man ha klart för sig att i ansökan så framgår att gruvans avfallsvatten, det ska ledas ut i Storsjön. Storsjön, det är dricksvattentäkt för mer än 50 000 hushåll runt Storsjön.
Så vad är ni oroliga ska hända rent konkret?
Ja, att det blir föroreningar. Och då pratar vi inte om vilka föroreningar som helst, utan det är också radioaktivt avfall. Eftersom alunskiffern innehåller uran. Och det är också det som det här bolaget i förlängningen är ute efter att bryta.
Häng kvar där, Annika Boman. Vi hör om oron från din sida. Vi har i studion i Östersund också Märta Gustafsson som är reporter på Östersunds-Posten. God morgon och välkommen du också.
God morgon.
Om du ska bredda bilden lite grann här och de här gruvplanerna, vad är det handlar om som man vill göra i trakten?
Men det är ju det som Annika Boman säger, att man vill starta en gruva och utvinna mineralerna molybden, nickel, vanadin och zink. Det finns ju ett stort intresse för Jämtland och kanske framförallt Bergs kommun från flera olika gruvbolag. Men så finns det ett bolag som har kommit lite längre i processen och som håller på med en bearbetningskoncession just nu. Jag tror vi kommer få höra lite senare exakt vad det innebär. Men,
absolut. Ja. Och det här bolaget då, vad säger de om sina planer och säkerheten kring dem?
Det är en bra fråga och det undrar ju vi på Östersunds-Posten också. Vi har gjort flera försök att, flera påstötningar. Men det beskedet vi har fått är att de vill inte medverka i en intervju just nu.
De har tidigare sagt, vet jag, till P4 Jämtland, Sveriges Radio, att de inte kommer att orsaka Storsjön några skador och att de tror att de kommer att få tillstånd, kan jag väl säga. Men det här missnöjet som vi hörde om, som finns hos vissa, som leder till demonstration idag, är det där ett utbrett missnöje eller finns det de som också välkomnar de här planerna?
Jag tänker att det finns säkert folk som är positiva till det här, men deras röster drunknar nog i det här massiva bruset från liksom motståndet som finns. Och jag tänker också att bor man i Jämtlands län och är positiv till de här planerna, så kanske man inte är så öppen med de åsikterna, just för att det är en så känslig fråga och det är ett så massivt motstånd.
Så ett massivt motstånd, de som då ändå kanske når fram det där. Vad har det hörts för argument för gruva?
Ja, men det handlar väl om att det skulle kunna vara en ekonomisk vinst för kommunen, att det skulle kunna innebära fler arbetstillfällen. Så att det är klart, en del positiva aspekter finns det väl folk som har, men deras röster hörs inte så mycket.
Peter Åkerhammar, en tredje gäst på ämnet också, gruvexpert och utredare vid SGU, Statens geologiska undersökning. God morgon.
God morgon.
Det vi hör här, bland annat alunskiffer som man vill bryta i den här framtida potentiella gruvan i trakten kring Storsjön i Jämtland. Hur viktiga, hur ovanliga är de här metallerna i Sverige?
Alla de här metallerna som finns i alunskifferna, de finns ju på andra ställen i andra typer av geologiska miljöer. Så det finns ju. Men vad vi ser nu vad gäller, om vi tittar just på Oviken eller Storsjöbygden, så är det ju alunskiffer vi pratar om. Och de innehåller ju de metaller som har redovisats här tidigare. Och alla de är ju viktiga på olika sätt.
Om du skulle beskriva några användningsområden, varför de är så viktiga, de metallerna?
Ja, men om du tittar på vanadin så är det ett legeringsämne som används i stål, olika typer av stål. Men det finns ju ett betydande framtida användningsområde som så kallade flödesbatterier. Och alltså batterier då som kan lagra energi om man har energislag som inte, eller som energislag som till exempel vindkraft då, som icke är planerbar. Och sen har du molybden som också är en legeringsmetall.
Så flera potentiella användningsområden för de här metallerna då. Och företaget som jag nämnde då, de säger ju att de inte kommer att skada Storsjön. Det ska göras en prövningsprocess innan de kommer kunna få ett tillstånd. Vad görs i en sån där prövning för att säkerställa att det ska gå rätt till och att man inte orsakar naturens skador?
Nej, vi har ju två parallella processer alltså bearbetningskoncession, ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen, och sen har du en ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken hos en mark- och miljödomstol.
Och hur tillräcklig är den processen då för att kunna pröva tillstånd så att det inte uppstår skador?
Ja, jag vill ju påstå att det är en tillräckligt bra process där potentiella risker kommer att utredas och hanteras och regleras i så fall med särskilda villkor.
Säger Peter Åkerhammar, Statens geologiska undersökning. Annika Boman, en av arrangörerna då bakom den här demonstrationen som väntar i Östersund idag. När du hör det här då, att det kommer göras en prövning ändå, man tittar på riskerna, man kan också villkora en eventuell gruva i så fall. Vad är det som gör att du ändå inte känner dig trygg med att myndigheterna ska kunna klara av att hantera det här på ett bra sätt?
Nej, men det är ju att det fortfarande idag, trots att det här bolaget har haft då undersökningstillstånd eller sina inmutningar i Oviken sedan 2007, tror jag, om jag inte säger fel nu, så har de fortfarande inte tagit fram eller presenterat en metod för att utvinna vanadinet till exempel. Utan man gör en ansökan om att få börja bryta innan, det ens, innan de ens vet vilken metod de ska använda. Och det känns inte betryggande för oss som lever här.
Om jag får bolla det med dig, Peter Åkerhammar, det där med att man inte vet vilken metod som ska användas, hur kan man då göra en prövning av saken?
Så vitt jag vet så har väl det här aktuella bolaget redovisat i samrådsunderlaget inför den här ansökan om bearbetningskoncession vilka processsteg de planerat att använda.
Och i så fall finns det tillräckligt för att göra den prövningen?
Ja, det man ska komma ihåg är ju att i en ansökan om en bearbetningskoncession då ska du göra en prövning om det är sannolikt att den här fyndigheten är ekonomiskt brytbar. Sen görs ju miljöprövningen i mark- och miljödomstolen.
Just så, återstår att följa de processerna. Men jag vill också passa på att fråga dig, Annika Boman, då, som ska ut och demonstrera idag. Det här är ju metaller som man lyfter fram som väldigt viktiga för omställningen. Vi behöver bli mer självförsörjande på dem, säger man från EUs håll. Om alla gör som ni och säger, det här vill vi inte ha i vårt närområde, var ska vi få de här metallerna ifrån då?
Ja, men vi hörde ju Peter Åkerhammar själv säga att alla de mineraler som finns i alunskiffern, de finns i andra bergarter. Varför ska man då experimentera med en sån svårhanterlig bergart som alunskiffern för det första? Och sen för det andra så finns det ju andra, alltså gruvdrifter där man har beprövade och lång erfarenhet av säker brytning. Så det är inte rimligt att vi då ska börja experimentera med den här extremt svårhanterliga bergarten som hittills aldrig har lyckats. Vi har ju en olycka i Ranstad, det var visserligen på 60-talet, men fortfarande idag kan inte någon säker teknik presenteras. Och det här har vi oberoende tung forskning som redogör för.
Oro bland boende i Östersund som vi hör, alltså Märta Gustafsson då, reporter på Östersundsposten. Hur kommer du följa denna process vidare närmast?
Men vi kommer vara på plats och bevaka den här demonstrationen. Och sen så, jag menar, vi följer ju det här såklart. Det finns ju ett jättestort intresse från inte bara de som bor i Bergs kommun eller i liksom det närliggande området, utan det här är ju någonting som påverkar hela länet. Så vi kommer ju följa det nära.
Då följer vi det också och ser vart det tar vägen så småningom. Märta Gustafsson, reporter på Östersundsposten. Vi hörde också Annika Boman som är motståndare till det här med gruvplaner i Jämtlandstrakten och så arrangerar denna demonstration då idag. Och så Peter Åkerhammar, gruvexpert och utredare SGU, Statens geologiska undersökning. Ett annat ämne denna lördag morgon, utvecklingen kring den svenska journalisten Joakim Medin som greps av turkiska myndigheter i veckan. Och nu kommer anklagelser mot honom för att han skulle ha förolämpat president Erdogan och för att han skulle vara medlem i en terrororganisation, i alla fall enligt uppgifter i turkiska medier. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros med oss nu. God morgon.
God morgon.
Du är på plats i Istanbul. Vad kan du berätta om vad de här anklagelserna mot Joakim Medin innebär?
Ja, det är väldigt, väldigt allvarliga anklagelser där turkiska medier menar att en domstols beslut att Ankaras domstol hade utfärdat en arresteringsorder mot Joakim Medin sedan länge. Det här ska ha skett i samband med en demonstration mot Sveriges NATO-ansökan som ägde rum i Stockholm i januari 2023. Och då en grupp som heter Rojava-kommittéerna hissade en docka föreställande den turkiske presidenten Erdogan utanför Stockholms stadshus. Och det här fick väldigt mycket kritik här i Turkiet men även i Sverige. Och då menar Ankaras domstol att det här var en förolämpning mot president Erdogan. Sen är det väldigt otydligt vad exakt man anklagar Joakim Medin för att det står i turkiska medier att Medin tillsammans med 14 andra personer ska ha utpekats för att ha antingen organiserat demonstrationen, rapporterat om den eller varit i kontakt med demonstrationen. Så man specificerar inte vad just Medin ska ha gjort rent konkret.
Och den här protesten, demonstrationen, hölls av aktivistgruppen Rojava-kommittéerna, och den gruppen säger till flera medier att Joakim Medin inte deltog i den här aktionen, och hans arbetsgivare, då tidningen ETC, har kallat det här för absurda anklagelser. Men det här är ju en av flera journalister som gripits i Turkiet. Om du skulle passa in det lite kort i ett större sammanhang, Samar Hadros.
Ja, sen borgmästaren i Istanbul, Ekrem İmamoğlu, blev gripen den 19 mars så har flera journalister som har bevakat demonstrationerna mot gripandet av İmamoğlu blivit frihetsberövade. De flesta är lokaljournalister, turkiska journalister. 11 journalister blev frihetsberövade. En del har blivit frisläppta. Sen har det varit så att journalister har, när de har blivit frisläppta så har de kallats igen av domstolen och har varit tvungna att gå tillbaka till fängelset. Så det här kommer i samband med demonstrationerna mot att man har bevakat, som journalister, bevakat demonstrationerna mot gripandet av borgmästaren İmamoğlu.
Berättar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros om gripandena av journalister i Turkiet. P1-morgon, där vi nu får en nyhetsuppdatering med Angela Wiese Edeler.
I Myanmar har över 1000 personer omkommit i det kraftiga jordskalvet igår, och över 2300 har skadats enligt landets militärjunta. Jordbävningen var en av de starkaste som drabbat Myanmar i modern tid. I staden Mandalay är det stor förödelse med förstörda bostäder och sjukhus. En person skottskadades i Göteborg i natt. Polisen fick larm om skottlossningen vid 12:30. Det finns inga uppgifter om hur allvarligt skadad personen är. Skjutningen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Två män i 30-årsåldern har anhållits efter att två lägenheter i Arlöv utanför Malmö beskjutits igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Ingen person ska ha skadats fysiskt. Hundratusentals privatanställda har missat att göra ett aktivt val i sin tjänstepension och saknar därför ett så kallat återbetalningsskydd. Om de dör i förtid så riskerar deras barn därmed att gå miste om flera miljoner kronor. Det var Ekots nyhetssammanfattning.
Ja, god morgon på er. Vi fortsätter denna lördag strax med det amerikanska besöket på Grönland som vållat så mycket uppståndelse. Sen om en solförmörkelse, partiell sån, som väntar idag. Någonting som kyrkan uppmärksammar. Och så tusentals som kan tvingas lämna Sverige när det så kallade spårbytet slopas på tisdag. Och så fredspristagaren som oroar sig över demokratin och desinformation.
It's like swimming in a river that's polluted, right? And a river of lies. What we need to do is to stop the factory of lies.
En flod av lögner som behöver stoppas, det säger Nobelprisbelönade Maria Ressa, som jag träffade i Stockholm i veckan. P1 morgon är programmet. Mikael Kulle heter jag.
Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. You have underinvested in the people of Greenland, and you have underinvested in the security architecture of this incredible, beautiful landmass filled with incredible people. That has to change.
Ja, detta omtalade besök då USAs vicepresident J.D. Vance som var på Grönland igår och besökte en amerikansk militärbas och passade på att rikta kritik mot Danmark som vi kunde höra här. David Rasmusson är vår Danmarks korrespondent. God morgon på dig.
God morgon, god morgon.
Huvudbudskapet här, Danmark har inte gjort tillräckligt för Grönlands säkerhet, menar vicepresidenten. Vad ser och hör du för reaktioner i Danmark nu när landet vaknar så här efter detta besök?
Ja, jag behövde nog inte vänta tills att landet vaknade, utan redan igår så kom det en del reaktioner. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, hon skrev att den här kritiken som då J.D. Vance kom med inte var rättvis. Och Lars Løkke Rasmussen, Danmarks utrikesminister, han sa ju att ja, det finns, vi tar den här kritiken på allvar, men amerikanerna har inte heller investerat i Arktis på det sätt som man behöver. Och Lars Løkke Rasmussen la också ut en film på engelska på sin Facebook-sida där han riktar sig direkt till amerikanerna, och han sa bland annat att det här är inte ett sätt man talar till allierade på, men att man USA och Danmark absolut kan fortsätta att samarbeta kring säkerheten på Arktis, att de avtal som redan nu finns ger massor av sådana möjligheter att samarbeta om säkerheten.
Den amerikanska vicepresidenten fick ju vid sitt besök i Grönland också flera frågor förstås om Trumps alla olika utspel som upprepats när det gäller att USA behöver Grönland, ska ta över Grönland. Vad tolkar du hans svar som?
Som det har tolkats i Köpenhamn idag så var det en sak han sa som man tycker är ganska viktig, och det är att USA respekterar det grönländska folkets rätt till självbestämmande. J.D. Vance, han ser väl kanske framför sig att man i det här självbestämmandet då väljer ett närmare partnerskap med USA, troligtvis efter en framtida självständighet för Grönland. Men han fick också en direkt fråga på om det finns några planer för en militär intervention på Grönland. Och han sa ju då också att han tror aldrig att det kommer att gå så långt och att det kommer att bli nödvändigt. Utan han tror att Donald Trump, som han sa, i Donald Trumps stil kommer att göra en deal kring Grönland.
Vi kan väl höra helt kort också en annan reaktion på det J.D. Vance hade att säga vid sitt besök. John Hallenberg, professor emeritus i statsvetenskap vid Utrikespolitiska institutet, säger så här.
Det här är ett exempellös påtryckning på en allierad. En president plötsligt hittar på någonting att nu ska jag liksom ta över ett område här därför att jag tycker att det är bra. Och Vance säger att vi ska övertala europeerna och danskarna om att det här är rätt. Och att vi kommer att respektera grönländarnas självstyrelse, men egentligen borde vi tillhöra USA. Alltså.
Du låter upprörd.
Så här får man ju inte bete sig mot en allierad. Det är ett exempel just.
John Hallenberg intervjuad av Anna Oskarius i Studio 1 kväll igår. Korrespondent David Rasmusson, exempellöst. En amerikansk övertalningskampanj, säger Hallenberg. Hur ser grönländarna själva på allt det som händer?
Ja, den här övertalningskampanjen har väl kanske inte riktigt lyckats på Grönland i så fall. Grönland fick ju också igår en ny regering på plats, och det är en väldigt bred koalitionsregering som innefattar 75% av mandaten i parlamentet. Och det de har gemensamt, de här fyra partierna som nu bildar regering på Grönland, är att de är väldigt kritiska mot de här uttalandena som Donald Trump har kommit med. Och Danmark och Grönland har en väldigt komplicerad och delvis infekterad relation, men de här hoten då från USA eller övertalningsförsöken, beroende på hur man ser det, det har väl snarare fått den effekten att faktiskt Danmark och Grönland kommit varandra något närmare nu under den här krisen som nu har pågått sedan Donald Trumps son, Donald Trump Juniors besök den 7 januari i år.
David Rasmusson, vår Danmarks korrespondent, tack så mycket om detta besök. Vi lär väl få anledning att återkomma till Grönlandsfrågan senare. Ja, idag så har man chansen på ett inte helt vanligt fenomen på himlen. Det händer då och då, men det går några år emellan. För vid lunchtid så väntar en partiell solförmörkelse och det är över en stor del av norra halvklotet. Sara Wrige, du är präst i Svenska kyrkan men också disputerad fysiker. God morgon.
God morgon.
Du är med och ordnar ett evenemang i Göteborg idag kring just denna solförmörkelse. Vad är det som ni ska hitta på?
Ja, men vi ska observera solen. Vi har rätt utrustning. Man måste ha rätt skyddsutrustning för att titta på solen. Så vi har teleskop och skyddsglasögon och kommer att tillsammans med en doktorand från Chalmers att ge människor chans att helt enkelt se det här fenomenet.
Rätt utrustning krävs. Jag har hört att till och med en diskokula skulle kunna vara rätt utrustning. På vilket sätt?
Ja, men det är då? Det. Och det har vi också.
Jaså?
Jo, alltså diskokulan är ju massa speglar som sitter runt en boll. Och då kommer ju solen att reflektera sig dem. Och så tittar man egentligen på reflexen då. Och då är det ju inte farligt. Det är ju när man tittar direkt på solen som det kan vara skadligt för ögonen. Så då får du de här reflexerna från diskokulan och kan se förmörkelsen, hoppas vi, men också bli fotograferad då tillsammans med solförmörkelsen.
Kan bli bra bilder och så skydda ögonen, ja. Då, så tittar man indirekt där. Men det här evenemanget att hålla på och titta på partiell solförmörkelse, är det någonting som Svenska kyrkan anordnar och i så fall vad har kyrkan med det att göra?
Ja, det är vi som anordnar detta och Svenska kyrkan i Gamlestan. Och det är ju helt enkelt för att det är häftigt, för att det är ett sätt att uppleva skapelsen och rymden och göra detta tillsammans, och förhoppningsvis blir det lite av en folkfest. Vädret ser ju väldigt lovande ut i Göteborg idag.
Lovande för att kika uppåt, men den där skapelsen och uppskattningen av den, vad betyder det för dig att stå där och titta på en partiell solförmörkelse om du skulle försöka sätta ord på det?
Alltså framförallt så tycker jag att det är häftigt. Vi testade teleskopet tidigare i veckan och det är ju fräckt att liksom se på solen med ett teleskop. Jag tycker också att det finns en poäng med att skapelsen är så stor och att, liksom att rymden och de här sakerna som vi kanske inte ser när vi är ute och går i naturen också får vara en del av att uppleva skapelsen.
Lite tid för reflektion en dag som denna.
Ja, absolut. Mm.
Då hoppas vi att vädret är fortsatt gynnsamt så att det går att se den partiella solförmörkelsen på ett bra sätt. Både i Göteborg och på andra delar i landet också. Sara Wrige, präst i Svenska kyrkan och disputerad fysiker. Tack så mycket för att du var med här i P1-morgon. Tusentals personer kan behöva lämna Sverige efter tisdag den 1 april när systemet med så kallat spårbyte avskaffas. Det går då inte längre att ansöka om arbetstillstånd om man först har fått avslag på sin asylansökan. Och den här lagändringen påverkar även de som redan använt möjligheten och idag är i Sverige med ett tillfälligt arbetstillstånd. Sara Kasemipour och hennes man jobbar som undersköterskor på Södersjukhuset i Stockholm och riskerar nu att tvingas lämna landet.
Alltså det känns jätteorättvis och jättesvårt. Alltså, vi är inte kriminella. Vi jobbar, vi betalar skatt, vi är en del av samhället. Vi känns att det är som hemland just nu. Och alltså, vi fattar ingenting.
Zara Kasemipour kom med sin man och barn till Sverige 2016. De sökte asyl eftersom hennes man var politiskt engagerad mot regimen i Iran och hade suttit fängslad där i över 2 år, säger hon. Men Migrationsverket och Migrationsdomstolen gjorde bedömningen att det inte fanns tillräckliga asylskäl och avslog deras ansökan. Under asylprocessen började Sara och hennes man som är läkare arbeta som undersköterskor på Södersjukhuset i Stockholm. När de fick avslag ansökte och fick de 2023 göra det som kallas spårbyte och fick stanna i Sverige med arbetstillstånd istället. Sen dess har de fortsatt att jobba samtidigt som de studerar för att göra sina utbildningar från Iran validerade i Sverige. Med planen att så småningom söka permanent uppehållstillstånd.
Vi är på väg att bli legitimerade snart. Min man är läkare, men jag är specialist sjuksköterska som operationssjuksköterska. Som två yrke som samhället skriker efter det.
I och med en lagändring som Tidöpartierna föreslagit och som nyligen röstats igenom i riksdagen så tar systemet med spårbyte bort den 1 april. Det handlar alltså om möjligheten att ansöka om arbetstillstånd om man får avslag på sin asylansökan. Lagändringen som bland annat motiverades med att fler personer som nekats asyl ska lämna Sverige gör att inga nya ansökningar om spårbyte kan göras. Men den omfattar också de som tidigare beviljat spårbyte, fått ett arbetstillstånd och ansöker om att förlänga det. Det här betyder att Zara och hennes man, som alltså har anställningar och arbetar i Sverige och som lämnade in en ansökan om förlängt arbetstillstånd i december, måste få svar senast nu på måndag för att ha möjlighet att få ett förlängt arbetstillstånd. Skulle de få det så kommer de kunna bo och arbeta i Sverige i ytterligare 2 år och därmed kvalificera sig för att söka permanent uppehållstillstånd. Men om Migrationsverket inte hinner pröva deras ansökan före måndag så försvinner den möjligheten.
Den här lagen alltså påverkar allt. Jag slutade att plugga för att jag tänker, vad ska hända? Ibland tänker jag varför jag håller på att läsa på svenska. Jag vet ingenting, vad händer? Och jag kan inte ha bra relation med mina barn. Det finns inte ledig plats i min hjärna att tänka på något annat.
Enligt Migrationsverket kommer uppskattningsvis 4700 personer påverkas av lagändringen. De ansökningar som nu ligger hos myndigheten kommer att prövas efter nuvarande regler till och med den sista mars. Därefter prövas de efter de nya reglerna oavsett när de lämnades in. Hanna Schörtsen är uppdragsledare på enheten för arbetstillstånd på Migrationsverket.
Nu valde ju riksdagen inga övergångsregler och då blir en konsekvens att vår tidpunkt för prövning kommer att bli avgörande för om man kan komma i fråga eller inte för ett arbetstillstånd.
När lagförslaget bereddes så ifrågasatte också lagrådet om det är lämpligt enligt en lika behandlingsprincip att låta en myndighets handläggningstider avgöra om en ansökan ska handläggas enligt den nya eller gamla lagen. Men migrationsminister Johan Forssell tycker att lagändringen är bra.
Grunden vid alla såna här lagstiftningsförändringar, det är ju att man låter dem träda i kraft och att de då gäller direkt och särskilt då i ett sånt här system som har varit kantat av så mycket fusk och missbruk och till och med utnyttjande av människor, så är det viktigt att förändringar träder i kraft så snart som möjligt.
Du ser inte en risk att personer som har en anställning här i Sverige som nu kommer vara tvungen att avsluta den för att resa tillbaka till sitt hemland, där det är både en arbetsgivare och en arbetstagare som far illa av det här?
Ja, som jag sa så är det ju med det här systemet med spårbyte som vi vet att många människor har farit väldigt illa i Sverige på grund av att det har bidragit till just både fusk och utnyttjande. Och när vi dessutom då får besked av utredaren att det ska vara väldigt svårt att göra några sådana här övergångsregler, att det förmodligen inte heller skulle ha någon större påverkan därför att de allra, eller många då i alla fall, inte ens tjänar över det lönekrav som finns idag, då tycker jag att argumenten för att ha särregler, de är inte så starka, utan det är bättre att då låta samma regler gälla för alla människor.
Migrationsverket uppger att de kommer att pröva alla ärenden individuellt, men att de undantagsregler som gäller ger ett väldigt litet utrymme att bevilja uppehållstillstånd till spårbytare som är kvar i Sverige. Zara Kazemipours man Afshad Jube, som är utbildad läkare och nu har arbetat flera år som undersköterska i den svenska vården, bland annat med covid-patienter, är besviken på politikerna.
Hur kan de sova? De som har bestämt att vi ska lämna Sverige. När de vet att en av personalen som jobbade kanske 120% inom pandemin på covid-avdelning. Jag känner att jag och min familj har förrotts av regeringen, helt enkelt.
Säger Afshad Jube sist i reportaget som gjordes av Masoud Kiam och Staffan Axelsson. Demokratin är på tillbakagång i världen och den digitala utvecklingen bidrar till det. Det här menar Nobelpristagaren och journalisten Maria Ressa som fick fredspriset 2021 för sina insatser för yttrandefriheten i Filippinerna. Och nu oroar hon sig över utvecklingen, inte minst i USA. Det här berättade hon för mig vid sitt Stockholmsbesök igår. Men vi började med att prata om hur Nobelpriset påverkat hennes förutsättningar som journalist.
Oh my god. Well, first it allowed me to travel again. I mean, right before the Nobel Prize, the courts in the Philippines, I had 10 criminal cases ongoing. So 10 arrest warrants that I've posted bail. And I had been denied travel outside the Philippines a few times. And when the Nobel happened, when the Nobel Peace Prize was announced, number one, I think it affected not just me personally, but also journalists around the world, right? It was an acknowledgement that that it was becoming so much harder to be a journalist, and that as journalists came under attack, the frequency of attacks increased globally, the quality of democracy decreased globally.
But as far as being a journalist in the Philippines, working as a journalist, has it made life as a journalist easier in the Philippines?
Oh my, well, it's hard to answer that because for a while it, like a lot of the awards and the investigative reports we had done, it put a bigger target on me, right? I don't think Rodrigo Duterte, I don't think the administration knew what to do with it. In fact, they didn't acknowledge it. And when they did so disparagingly. Post-Duterte, right? A climate of fear works. People are afraid. They were afraid to be associated with Rappler, with me. After he stepped down, I always say that we moved from hell to purgatory. What did the Nobel Prize do? It encouraged us. It reminded us that doing the right thing is the right thing. And all those investigative reports, they were quoted in the documents that were at The Hague that led to his arrest warrant. Now, here I am in Stockholm, and Rodrigo Duterte is detained at The Hague. Not bad, right?
Ja, Nobelpriset har gett Maria Ressa möjligheter att resa, berättar hon, trots juridiska processer mot henne i Filippinerna till följd av arbetet hon utför. Och hon ser Nobelpriset som ett erkännande, en uppmuntran av journalistiken, även om förutsättningarna fortfarande är svåra, från ett helvete till en skärseld, som hon säger här. Och samtidigt pekar hon att just nu sitter Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte gripen misstänkt för brott mot mänskligheten och delvis till följd av de undersökande reportage som gjorts av hennes nyhetssajt. Hotet mot demokratin då, det hon sett i Filippinerna, det ser hon nu även på andra håll i världen. Maria Ressa pratar om ett förändrat USA och ifrågasätter om systemet med maktdelning mellan president, kongress och högsta domstolen klarar av den här situationen.
People in democracies are electing illiberal leaders democratically, right?
And there's what do you mean with that?
Well, let's take a look at the United States, right? It was ironic that as the Philippines was arresting Rodrigo Duterte to prove that an international rules-based order still exists, the United States was breaking so many of these international agreements that it had set in place post-World War II. Essentially, the legislature in the United States has given up its checks and balances against the executive branch, three branches of government. And then those who are questioning these executive orders are going to the judiciary. But the judiciary works in an exceedingly slow manner. And what I worry about is, like in the Philippines, when you give up your rights, clawing them back later is virtually impossible. What is damaged now is hard to get back later on.
At the same time, some people would say Donald Trump was elected democratically, right, and people wanted him there, and he's doing what the people wish for him to do. So why would not the democratic institutions of the United States survive this?
Because the question, and I posed this on stage, did we have agency? This technology, the broligarchy you saw sitting on the front row before the elected officials in the inauguration of President Trump, right? This technology is so powerful that it has become a behavior modification system. We're literally Pavlov's dogs. And part of what we are seeing is the net effect of a system, a public information ecosystem where news is distributed, right? Where lies spread faster than facts. And if you lace the post with fear, anger, and hate, it spreads virally, right? This is not a system that allows news, i.e. investigative news, journalism, and rational thinking. This is a corrupted public information ecosystem. And the good thing about Sweden is that your traditional news organizations are still intact. You have high trust ratings for them. But as we have seen in other parts of the world, as technology takes over more of the distribution.
But why would not a democracy, why would not people be able to handle free social media and have the democracy still survive?
This is the crucial question is, do we still have agency? Information warfare, information operations, when you get a torrent of lies coming at you, it literally changes your reality. This is not freedom of speech. This is manipulation, insidious manipulation of the people that frankly takes away our agency to make nuanced, rational choices.
Ja, Maria Reza pratar om det hon ser som ett korrupt informationssystem med en teknikutveckling som premierar lögner snarare än fakta, journalistik och rationellt tänkande. Vilket hon menar påverkar vårt beteende, våra möjligheter att välja själva och ett system som hon ser kan användas för att manipulera väljare. Och lösningen då frågade jag om också. Enligt Maria Reza så är reglering steg ett enligt EUs modell för att få bort desinformation.
The EU did it, which is to put legislation in place. And it isn't, again, a speech issue. It's about safety. It's like swimming in a river that's polluted, right? And a river of lies. So there's a factory that's pushing the lies out. And here we are. We take a glass of water. We do content moderation because we think it's content. We clean it up, but then we throw it right back into the river of lies. What we need to do is to stop the factory of lies. That's the first step. I think the second step is we need to get back to a place where the worst of humanity is not incentivized, right? Like, I don't want to hate you. And yet that is the part that's the incentive structure. We shouldn't be using us against them. We shouldn't be weaponizing fear.
Hon menar att vi måste bort från ett system av vi mot dem där hat och rädsla är det som får allra mest spridning och få ett stopp på desinformationen, lögnerna. När Maria Reza fick Nobels fredspris 2021 så sågs det som ett pris också för journalister brett i Filippinerna. Men hennes kritiker var mer ifrågasättande och såg henne som en röst för oppositionen. Så jag frågade om hur hon ser på att avslöja attacker mot demokratin, lögner och samtidigt vara opartisk journalist som inte väljer sida.
I don't think there is such a thing as unbiased. I'm a 5'2" brown woman who's Filipino American. That influences the choices I make, who I interview, the story directions, right? It isn't about being unbiased, it's about being fair. It's about not being a propagandist. It's about making sure that you give the information to your audience so they can make up their minds.
And
right?
How do you do that, being fair, balanced?
So. I think this is why journalists have a set of standards and ethics. This is why we have an editor and then another editor on top, right? This is to guard against our own kind of push, right? Because it's not about, this is the difference between propaganda and news. Even when we were doing our stories, our investigative stories in the Philippines, if the people chose this, this is their choice. But let them do it with full agency. I think the part that we journalists don't quite focus on yet is the impact of the technology that has allowed countries like Russia, China, the governments like Rodrigo Duterte to manipulate people at the cellular level of a democracy to change the vote.
Ja, det handlar om att ge människor möjlighet att själva ta ställning, säger hon, att följa journalistiska principer och etik, rättvist och balanserat, även om hon vänder sig lite emot uttrycket opartiskhet här. Och det här som en kontrast till propaganda enligt Maria Ressa, som menar att makthavare använder dagens situation för att manipulera människor. Hennes eget journalistiska arbete i Filippinerna då, som gav henne Nobels fredspris 2021, det har kostat på med hot, gripanden och rättsprocesser. Hon har friats i flera fall men riskerar än idag fängelse. Så jag frågade om det alltid varit värt det.
Oh my god. What doesn't kill you makes you stronger. That's a very existentialist quote, right? And I didn't say it. When you're pushed to define who you are, to stand by your values, that's actually a moment of clarity. When you get targeted, if you give up, the cascading failure has a ripple. So I think for every citizen around the world today, when democracy is under attack, what you do matters today. Hold the line. That was our rallying cry. Hold the line. Do not voluntarily give up your rights.
Håll gränsen och ge inte frivilligt upp rättigheter om demokratin attackeras. Det får konsekvenser och det spelar roll vad vi alla gör. Det var budskapet från Maria Ressa, Nobels fredspristagare 2021, som var på en kort visit i Stockholm i veckan och som jag träffade igår för att prata om allt detta. P1-morgon denna lördag, där vi fokuserat mycket på jordbävningen i Sydostasien och konsekvenserna av denna. Över 1000 döda minst, det har vi fått besked om här under morgonen. Och vi har också hört inifrån Myanmar, hårt drabbat, en av de hjälporganisationer som är på plats där. Ni kan höra programchefen John McGowan intervjun på vår hemsida sverigesradio.se/p1morgon. Det var allt denna marslördag som blir den sista med vintertid, eller normaltid som det heter. I natt ska klockan skruvas fram. Sommartider, hej, hej! Just det, sommartider. Imorgon. Men nu, tack för att ni lyssnat. Peter Bjurbo, P1-morgons producent, Christer Chanel, tekniker, Fabian Sigurd, reporter, Mikael Kulle heter jag.
Det blir nyheter från Ekot. I Myanmar har över 1000 personer omkommit i det kraftiga jordskalvet igår och över 2300 har skadats enligt landets militärjunta. Jordbävningen var en av de starkaste som drabbat Myanmar. I staden Mandalay är det stor förödelse med förstörda bostäder och sjukhus. Flera kraftverk skadades också, vilket lett till omfattande strömavbrott. Danmarks statsminister Mette Frederiksen anser att kritiken från USAs vicepresident J.D. Vance inte är rättvisande. Vance besökte Grönland igår och sa i ett tal att Danmark inte gjort tillräckligt för att skydda Grönland och att grönländarna skulle vara säkrare under amerikanskt beskydd. Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen säger till Danmarks radio att han tar kritiken allvarligt, men att amerikanerna själva inte heller gjort de försvarssatsningar som behövs i Arktis. Hundratusentals privatanställda har låtit bli att göra ett aktivt val i sin tjänstepension. Om de skulle dö i förtid så riskerar deras barn att gå miste om flera miljoner kronor. Vi ska höra pensionsexperten Mats Wester.
Alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val, de har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde och barnen eller familjen får ingenting.
Bland privatanställda tjänstemän är över 6 av 10 som inte brytt sig om att göra något aktivt val för sin tjänstepension. Bland privatanställda arbetare är det ännu fler, 7 av 10. I och med det saknar de också återbetalningsskydd för sina tjänstepensionspengar. Det vill säga inga pengar går till barnen om de själva dör i förtid.
Och jag tror att de väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Reporter Hanna Malmodin, och mer om pensioner i Ekonomiekot Extra i appen Sveriges Radio Play eller i P1 klockan 11.35. En person har hittats död efter en lägenhetsbrand i Gislaveds kommun i Småland. Branden som bröt ut igår kväll ska inte ha varit omfattande och den spred sig inte till några andra lägenheter i huset. Polisen har inlett en utredning om mord och mordbrand. Det görs för att kunna utesluta att personen bragts om livet, skriver polisen på sin hemsida. Vädret idag så blir det först klart, halvklart till mulet, men under dagen så minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. I fjällen fortsatt snöbyar, mellan 8 och 13 grader i söder ner till mellan 2 och 7 grader i norr. Ekot, Angela Wiese-Edelar.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 9 på lördag morgonen är det dags för programmet som stadigt blickar framåt. Från gårdags eftermiddagen nu när programmet sändes första gången live här i radion. Tre glada spanare och en beslöjad Christian Lok. Här är spanarna.
Japp, då är vi tillbaka igen som vanligt här på fredagarna i Sveriges Radio. Tre kloka spanare har tagit sig till Studio 13 och är så ivriga på att bli utsläppta i spanarhagen.
Ja.
Det handlar om Camilla Liv, välkommen.
Ja, tack.
Här har vi Jonathan Lindström.
Hallå.
Välkommen du också. Och tack. Katarina Barling, välkommen.
Tack.
Och idag en lite rosslig Christian Lok, det är inget att oroa sig för. Kan komma en hostattack, då får ni fylla i.
Ja, ja. Alltså lägger vi till hostningar eller ska
vi kan sjunga något bara.
Ja.
Eller ni tar över, ja, vi får se.
Ja.
Hörrni, idag, eller i veckan menar jag, så var han ju en person i Västsverige 1,25 miljarder kronor i ett slags lotterispel. 1,25 miljarder kronor, det är alltså 1250 000 miljoner kronor.
Det är jättemånga pengar.
Det är sjukt mycket.
Ja.
Och tydligen hade hen inte ens liksom suttit och följt och rättat, utan fick ett samtal då från, från det här spelbolaget som berättade att du har vunnit.
Sådana samtal vill man ha.
Ett sådant samtal skulle man vilja sitta på, som en fluga på väggen och höra hur det utvecklar sig. Vad är det mesta ni har vunnit någon gång, Camilla?
Sådana här 20 spänn, va? Så när man skrapar så får man en ny.
Ja.
Är inte det 20 spänn?
Ja, det kan det vara. Det beror på vad det är för lott. Ja. Det kan vara 30 kan det vara också.
Ja, nej, men jag vill minnas att det var 20.
Ja. Cashade du ut de 20? Eller?
Nej, jag köpte en ny lott som jag inte vann något på då.
Men hallå, någon av er måste ha vunnit mer än 20 spänn.
Jag räknas luftskytte, luftgivärsskytte.
Det är inget lotteri.
Fast det enda jag har vunnit.
Ja. Nej, men det är ju, då har du gjort en bedrift.
Men kan jag ändå få skryta lite? Därför att jag vann en väldigt stor slips.
Oj!
Okay. Plast.
Ja. Men det här är ändå, du vet, det är skillnad också. Man måste ju skatta på pengar som man vunnit med en bedrift. Men alltså det här är lotterigrejerna är ju man skattar inte ens.
Det är så
illa. Det är otroligt, för man har inte gjort något.
Ja, jag är superrik. Ja.
Jag förlåt mig.
Katarina?
Jag vann en gång det största. Aha. En trasmatta när jag var 7 år.
Men inte heller på något lotteri då? Eller du köpte
det var lotteri. Ja, det var så här en församlingsgård i Stora Tuna.
Låter som det.
Det var någon snäll person som hade vävt den, tror jag, till kyrkan. Och så fick man ta lotter och så
vann
jag den.
Väldigt modesta priser, tycker jag.
Får jag bara komma med en liten kommentar i tidsandan? Därför att jag vet att eftersom det är oklart vem som har vunnit den där miljarden rent offentligt.
De skyddar.
Ja, men däremot har de, om det var SVT eller vilka som gick runt och intervjuade folk, vad skulle du ha gjort för pengar?
Ja.
Och det som gjorde mig lite olycklig, det var att då skulle jag köpa en ny lägenhet. Men det var ingen som sa någonting om att de skulle hjälpa andra eller någonting.
Nej, det var väldigt mycket köpa. Och det som slog mig också, att om man skulle lösa alla sina lån, ge massa pengar till barnen och så vidare, så skulle du fortfarande ha 1240 000 miljoner kvar. Alltså det är ju hur mycket pengar, det skulle inte märkas.
Jag vill säga bara, ring gärna mig, jag kommer skänka bort åtminstone 10%.
Ja. Ja, det är ju generöst.
Tiondet.
Men visst skulle man ändå bli lite gladare av en sån? Blir man inte lycklig av en
sån? Jag skulle bli jätteglad.
Ja. Enligt forskningen så blir man ju otroligt olycklig av stora vinster. Det var en artikel om det senast idag.
Var det så? Ja. Och vad är anledningen?
Jo, för att alla kommer att tigga pengar.
Aha.
Och man får plötsligt en massa vänner som man inte har haft förut.
Ja,
och livet förlorar sin mening. Jag vet inte, jag har inte läst
jag tänker så här, jag vill ha så mycket pengar så att jag blir lugn.
Mm.
Men glad behöver jag inte bli.
Min brorsdotter sa så bra, jag skulle vilja ha pengar så slapp jag oroa mig för pengar.
Ja, det är otroligt bra.
Mycket bra.
Och den här personen med 1,25 miljarder Hen behöver inte oroa sig för de höga matpriserna. Som är, eller hur? Det är skitsamma, bara gå ut och... Men, gjorde ni det? Förra veckan var det ju sån här bojkotta de stora kedjorna dagen, veckan. Mm. Hängde ni på det, eller? Katarina skakar på huvudet.
Nej, jag gick faktiskt till min lokala handlare och handlade, för jag tror inte de tjänar så jättemycket pengar.
Nej.
Just där.
Och jag äter väldigt lite nu för tiden.
Så du handlar inte alls. Men hur resonerar du, Camilla, kring den där bojkotten av de stora kedjorna?
Nej, men jag tycker väl det är väl bra. Bra bojkott. Affären nära där jag jobbar hängde upp en stor affisch och tackade för många kunder under den veckan.
Var det en stor kedja?
Nej, en liten handlare.
Ja.
Så att,
för det var ju min tanke. Var ska jag gå? 7-Eleven? Eller vart går man? Det finns ju knappt några andra.
Lanthandeln.
Ja. Nåja, jag tycker att vi ska börja spana. Mm. Och lotten har fallit på Camilla Liv att få börja.
Tack så mycket.
Godtar du den?
Jag godtar denna inbjudan.
Varsågod.
Ja. I både det muslimska året och i kyrkoåret så är det ju fastetid nu. Mm. Och en inte alldeles ovanlig fasta i mina kretsar är att man lägger upp på Facebook att så här brukar det stå: nu fastar jag från sociala medier till påskdagen, vi ses då. Mm. Och jag vet att Facebook är som ett mausoleum nu för tiden. Det är inte det hippaste av sociala plattformar. Men det är inte särskilt chockerande nu för tiden att tänka att sociala medier är ett gift. Det är en vanlig tankefigur. Att det är beroendeframkallande och att det påverkar vår förmåga att tänka djupt. Deep thinking kallas det ibland i de här enorma mängderna studier som görs kring hur sociala medier påverkar oss.
Alltså att vi inte tänker deep?
Nej, att sociala medier gör att vi inte har den koncentrationsförmågan att vi hinner tänka djupt, liksom, fördjupa oss. Och min spaning idag handlar om det tillsammans med en företeelse som är gammal som gatan, och det är gnällandet på ungdomen av idag. Jag tyckte väldigt illa om när äldre personer i någon slags brist på eget självförtroende försökte göra ner mig när jag var ung med tirader om att de fick pulsa i meterhög snö flera mil till skolan och sen samma väg tillbaka, och att det minsann bara var hälsosamt, eller att de
lekte med grankottar.
Ja, de lekte med kottar